إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Detta är ännu en lektion i den vackra boken Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin, Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Där vi går igenom profetens utmärkta och upphöjda karaktär, alihi salatu wassalam, som vi har som avsikt att lära oss och inshallah försöka att ta efter. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att ni har sannoliken en god förebild i Allahs sändebud. Så att vi försöker att lära oss och ta efter denna höga karaktär som Allah subhanahu wa ta'ala har prisat i Koranen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger wa innaka la'ala khuluqin azim. Och du besitter sannoliken en hög karaktär. Och vi har i tidigare lektioner då talat om sammankomster. Hur man ska vara när man sitter med folk. Hur man ska utvidga sina sammankomster och ge plats åt dem som kommer sent. Och här säger författaren då bab akramun nasi ala rajul jalisuhu, kapitlet att den mest ärofulla personen till någon är den som han sitter med. Och där berättas det en affär från Ibn Abbas som sa akramun nasi alayya jalisi, den mest ärofulla personen till mig är den som jag sitter med. Yani en person som kommer till Ibn Abbas är oftast en person som kommer för att söka kunskap och för att lära sig om islam. Och en sådan person är bland de bästa av personer och de bästa av sällskap. Och denna hadith bevisar att en person ska ära och respektera de som han sitter med och de som han umgås med. Och att då behandla dem på bästa sätt. Och att man också ska alltid eftersträva att vara i ett gott sällskap. Sen så säger författaren bab hal yuqaddamu wa yuqaddimu ar-rajulu rijlayhi bayna yaday jalisu. Kapitlet, är det tillåtet för en person att ta fram sina fötter mot en person som sitter framför honom? Är det tillåtet att peka med sina fötter mot den som sitter framför honom? Och där berättas det från Kathir ibn Murra som sa att jag gick in i moskén på fredagen och där såg jag Auf ibn Malik al-Ashdi'i radiyallahu anhu sitta i en halaqa, som en sammankomst, och han sträckte ut sina ben framför sig. Och när han såg mig komma så fällde han in sina ben och så sa han till mig: vet du varför jag sträckte ut mina ben? Jag sträckte ut dem för att en from eller en rättfärdig person skulle komma. Yani, jag typ paxade en plats med mina ben åt att någon fin person skulle komma. Yani, någon som dig. Och så gav han då honom den här platsen. Den här hadithen bevisar att det är tillåtet att sträcka på sina ben. Det finns inget bevis i Koranen eller i Sunna på att det skulle vara haram att peka med sina ben mot en människa eller även mot qibla. I vissa kulturer, i vissa traditioner anses det vara haram att sitta med fötterna mot qibla, mot Mekka. Och du kan bli riktigt hårt tillsagt om du gör det. Jag minns när jag var ny muslim, någon skrek åt mig nästan: är du galen och vad gör du och så vidare. Fast de själva var stora personer av bidda, som hade grova bidda. Men de kritiserar någonting som inte ens är makro, som att det skulle vara en kabira. Men samtidigt, en person undviker ju fitna och skapar konflikt och så vidare. Om det anses fult i en kultur eller tradition så undviker man att göra det. Men rent som islamisk bestämmelse är det inte haram. Och samma sak att sitta med fötterna mot en människa är inte heller haram. Men om det anses fult i kulturen eller sitta som mot sin pappa eller någonting sånt, så låter man bli för att undvika. Och samma sak här nämner Sheikh Abdelrazak, en person som är gammal, en person som har ont i benen, får självklart sträcka på sina ben, även om det innebär att han sitter och pekar med sina ben åt en människa. Och också denna hadith nämner att han kom in på fredagen. Taib. Och på fredagen vet vi att sahaba brukade komma tidigt till fredagsbönen. Yani, timmar innan. För att be sunna böner. Och en person som suttit i timmar, eller en timme eller två timmar, får oftast ont i benen. Att sitta med hopvikta ben i en, två, tre timmar kan göra jätteont i ryggen eller i benen. Och då är det självklart inget fel med att sträcka på sina ben. Så den här mannen satt då och sträckte på sina ben i hopp på att någon fin person skulle komma och sätta sig bredvid honom. Och det här indikerar också på hur måna Salaf var om att sitta i ett gott sällskap. Att han paxade platsen åt någon fin människa som skulle komma och sitta med honom. För vi vet alla att de fina sällskapen är som liknelsen av vad?
Parfymförsäljare,
mashallah. Och ett dåligt sällskap är som liknelsen av
smed.
En smed som jobbar med metaller. Precis. Så en person ska alltid vara mån om att försöka ha ett så gott och fint sällskap som möjligt. Ja. Nästa kapitel. Kapitlet att en person spottar bland folk. Att en person spottar bland folk. Inte på folk, utan bland folk. Är det okej? Okay? Om jag till exempel nu skulle spotta. Alla. Det får vi se. Taib. Vi hoppar över de svaga hadifierna så att det blir ojämnt i numren. 48. Taib. Det berättas här från Al-Harith ibn Amr al-Sahmi som berättade att han kom till profeten alaihissalam då han var i Mina eller i Arafa, plats utanför Mekka. Och folk hade gått runt profeten alaihissalam och al-Arab, beduinerna, hade kommit. فَإِذَا رَأَوْ وَجْهَهُ قَالُوا هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ. Och då de såg hans ansikte så sa de, detta är ett välsignat ansikte. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِسْتَغْفِرْ لِي. Och då så sa jag, ja Rasulullah, be Allah att förlåta mig. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, اللهم اغفر لنا. Och Allah, förlåt oss. Och då så sa han återigen, اِسْتَغْفِرْ لِي. Och då säger profeten alaihi salatu wassalam, اللهم اغفر لنا. Och Allah, förlåt oss. Och en tredje gång han sa förlåt, be Allah att förlåta mig. Och då så sa han återigen, Allahumma gfir lana. Och då så ville profeten alaihissalam fadhahaba yabzuqu, yani gå bort för att spotta. Och då gjorde han som en gest när han spottade och strök eller liksom begravde spottet med sin sandal. För att han ogillade att det skulle komma på någon som var nära honom. Han ogillade att det skulle komma på någon som var runt honom. Namo Sheikh Al-Bani säger att den hadith är sahih. Taib. Här finner vi, mashallah, fina fawaid i denna hadith. Den första hadithen är, den första faidan är att denna sahabi här säger att när folket kom så kunde de se på profetens ansikte alaihissalam att det var ett välsignat ansikte. Gärna ett ansikte som för med sig gott. Som Abdullah ibn Salam sa då han såg profeten alaihissalam komma in i Medina första gången. Ni vet, Abdullah ibn Salam, han var från de lärda av judarna i Medina. Och han såg då profeten alaihissalam komma in dagen av hijra i Medina. Så sa han en väldigt fin sak. Han sa, när jag såg hans ansikte så visste jag att han inte, att det inte var en lugnares ansikte. När jag såg hans ansikte så visste jag direkt att det inte var en lugnares ansikte. Eller man kunde se ärligheten lysa i hans ansikte, alaihi salatu wassalam. Och då så säger den här mannen, ja Rasulullah, be Allah att förlåta mig. Och det här bevisar också att det är tillåtet i islam att be någon annan göra dua för en. Om man ser gott och taqwa i en person, så är det tillåtet att be personen att göra dua för en, att göra istighfar för en. Det är inget fel med det. Men ulema har samtidigt sagt att man ska inte göra det på bekostnad av att man slutar att göra dua för sig själv och bara förlita sig på andras dua. Som det finns i vissa kulturer, att de tror att om du vill ha dua måste du gå till imamen och kanske ta med dig presenter till imamen. Ge imamen pengar för att han ska göra dua åt dig, för han är typ, mashallah, upphöjd och så vidare. Då har det blivit en innovation och någonting fel. Utan ja, varje person gör dua, men samtidigt om man ser en from person så kan man be denna person göra dua för en. Det finns inget fel i detta. Och då denna sahabi bad profeten alaihissalam att göra dua för honom, så sa profeten alaihissalam, Allahumma gfir lana, och Allah, förlåt oss. Och det här bevisar också en annan sak. Och det är att man, när man gör dua åt andra, gör man också dua åt sig själv. Han kunde ha sagt Allahumma gfir lahu. Han bad om dua för sig själv, men profeten alaihissalam gjorde dua för honom och mannen. Så det är sunna när man gör dua att man försöker omfatta flera personer och också omfatta sig själv. Och då när profeten alaihissalam då ville spotta, så begravde han det här spottet. I förr i tiden, om du var till och med i moskén, det var ju sand. Om en person spottade, han skulle spotta på sin vänstra sida under vänstra foten. Gärna han skulle trycka ner det i sanden med vänsterfoten i bönen. Och samma sak om man är utomhus och liknande, man undviker att ens spott ska komma på någon människa. Och idag kan man till exempel spotta i en näsduk, pappersnäsduk eller liknande. Men att man då undviker att spotta mot folk, eller det blåser, eller folk kan få spotter på sig och sånt här, det är självklart ofräscht och någonting som inte är tillåtet. Ja. Så profeten alaihissalam, mashallah, brydde sig om folk och gjorde då detta för att han inte ville att spottet skulle komma på någon runt honom. Och det bevisar också att det är tillåtet att spotta bland folk. Och därför ibland kan höra vissa lektioner, Sheikh Albani eller Sheikh Mokbil, så hör du mitt i lektionen och spottar, chefen spottar papper eller någonting. Ja, det är adi, det är naturligt. Ja. Men självklart, kanske inte något man gör på matbordet eller framför sin fru eller något sånt. Men i alla fall, det är i grunden tillåtet. Taib, nästa kapitel, kapitel 544. Bab Majalis al-Sa'udat. Kapitlet att sitta vid vägarna. Och där berättas det från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam sa, eller han förbjöd att man sitter vid vägarna. Och då så sa de, ja Rasulullah, det är svårt för oss att sitta hemma. Det är svårt för oss att sitta hemma. Och då så sa han, om ni då sitter på vägen, så ge vägen dess rätt. Eller ge era sammankomster dess rätt. Fa'atu al-majalis haqqaha. Och då så sa sahaba, wa ma haqqaha ya Rasulullah. Och då så sa han, att vägleda den som frågar. Att besvara salam, att sänka blicken, att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och hadithen efter är liknande. Den berättas från Abu Sa'idin radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa, Iyakum wal julusu fit turuqat. Jag varnar er för att sitta vid vägen. Och då så sa han, ja Rasulullah, malana budd. Vi måste sitta. Eller vi måste ha dessa sammankomster. Där sitter vi och pratar med varandra. Och då så sa profeten a.s. Amma idha abaytum. Om ni insisterar, så ge då vägen dess rätt. Och då så sa sahaba, vad är dess rätt, ja Rasulullah? Då så sa han, att sänka blicken. Wa kafful adha. Att hålla tillbaka skada. Wal amru bil ma'ruf. Wa nahyu anil munkar. Dessa hadither har samma budskap. Och det är att en person ska undvika att sitta vid vägen om det inte finns ett behov och om han inte kan ge vägen dess rätt. Varför? För en person som sitter vid vägkanten hela dagen kan hamna i synd. Han kan hamna i synd om han inte gör de här sakerna. Vilka saker? När han sitter vid vägen, som i vissa arabiska muslimska länder, folk sitter och chillar vid vägen hela dagen. Folk går förbi och säger salam aleikum, de svarar inte. Får han synd på sig? Nej. Någon kommer och frågar om hjälp, frågar om vägen, säger upptagen. Får han synd? Nej. Han ser synder. Han påbjuder inte det goda och förbjuder inte det onda. Får han synd? Nej, man får synd på sig. Han sänker inte blicken när det motsatta könet går förbi. Får han synd? Nej, han får synd. Så därför säger här Sheikh Zayd att den personen som inte kan leva upp till de här rättigheterna, för honom är det bättre att sitta hemma än att sitta vid vägen. Hänger ni med? Men vill du sitta vid vägen, du har ett behov av att sitta vid vägen, du måste träffa folk och så vidare, så måste du ge vägen dess rättigheter. Så vad är då vägens rättigheter som nämndes i dessa haditer? Då så sa han först då idlal och sa'il, att visa vägen eller att besvara den som kommer med en fråga. Och ni minns kanske för några kapitel sedan vi nämnde att en av de stora synderna är att vilseleda den som är blind. En person som är blind eller någon som är vilse, du säger åt honom att gå en felaktig väg medvetet. Att det här är en allvarlig synd. Så idlal och sa'il, att besvara den som kommer med frågor, genom att vara i människornas tjänst. Waraddu salam, att besvara salam. Waraddu al-basar, att sänka blicken. Och att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och det lades till i den andra hadithen att wa kafful adha. Kafful adha, yani att hålla tillbaka skada, att inte tillfoga någon annan någon form av skada. Och här säger Imam al-Nawawi att denna hadith är full av fawaid. Och det är en hadith som är jami'a, en hadith som är väldigt omfattande. Wa ahkamuhu zahira. Och det är att en person generellt ska undvika att sitta vid vägarna på grund av denna hadith. Och vad som faller in under kefful adha, att hålla tillbaka skada, är ijtinab al-ghiba, att låta bli att baktala. Och det här är något som folk ofta gör när de sitter vid vägen. Att de sitter och snackar skit om folk. Någon går förbi, ah det är han. Och bla 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 bla. Och där är hon. Och bla bla bla. Eller hur? Allah al-mustan. Wadhanusu. Och också undvika att tro dåligt om människor. Också en sak som vissa gör. De sitter vid vägen. Men han gör bara så på grund av si. Och hon gör bara så på grund av så. Och så vidare. Så sitter man och tror dåligt om folk. Vilket är någonting som islam har förbjudit. Wa ihtiqar ba'd al-marin. Och att förringa eller se ner på de som går förbi, på de förbipasserande. Yani att kränka dem, se ner på dem, göra narr av dem och liknande. Och så säger han också وَتَضِيق الطَّرِيق, och att göra vägen smalare. Eller att yani ta upp vägen. Vägen är trång och folk sitter och liksom ockuperar vägen. Det är också ett fel. Folk är i behov av att kunna röra sig på vägen och förflytta sig. Och han säger också, Nawawi, det kanske också är för att de som sitter där på vägen kanske är folk som har respekt. Folk som har position i samhället. Och då vågar folk inte säga, kan ni flytta på er? Och folk måste, du vet, de har sina handelsvaror, de ska till arbetet och liknande. Och kanske måste ta omvägar, vilket komplicerar för människorna. Så det här är vägens rättigheter. Nästa kapitel. Kapitlet, den som låter sina fötter hänga ner i en brunn och som blottar smalbenet när han sitter. Och här nämner författaren den kända hadithen från Sa'id ibn al-Musayyib från Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, som säger att jag gick tillsammans med profeten alaihissalam en dag till en ha'it, yani till en trädgård som är inhägnad kan man säga med en dörr i Al-Medina, för att profeten alaihissalam hade ett behov, eller också i vissa hadither han skulle uträtta sina naturliga behov. Så jag följde efter honom, och när vi kommer fram till den här trädgården så satte jag mig vid dörren. Och jag sa, idag så ska jag vara profetens dörrvakt alaihi salatu wassalam, trots att han inte beordrat mig. I vissa andra riwaya, de flesta riwaya, så nämns det att han blev beordrad av profeten alaihi salatu wassalam. Och då säger Sheikh Albani att det här är det som är mest korrekt. För det finns en person i kedjan här som ibland faller in i vissa fel när han berättar hadither. Wallahu alam. Det som är mest korrekt är att profeten alaihi salatu wassalam beordrade honom att vara dörrvakt. Och vissa andra ulema gör en jam. De säger att han beordrade honom att vara dörrvakt när han uträttade sina behov. Och sen behövde han inte sitta kvar. Men han valde själv att sitta kvar. Och det är det som han menar här med att han beordrade inte mig. Så att i alla fall det finns ingen speciell motsägelse här. Så Abu Musa satte sig vid porten. Och då gick profeten alaihissalam, uträttade sina behov. Och sen så satte han sig vid kanten till brunnen. Yani vid brunnkanten. Ni vet, man bygger som en upphöjd sten yani runt brunnen. Så han satte sig vid kanten och blottade sina smalben och lät dem hänga ner i brunnen. Och då kommer Abu Bakr radiyallahu anhu och ber om tillåtelse att få komma in. Och då säger Abu Musa till honom, kama ant, stanna kvar. Tills jag frågar profeten alaihissalam om tillåtelse. Och då går han till profeten alaihissalam och han säger, Rasulullah, det här är Abu Bakr som ber om tillåtelse att få komma in. Och då säger profeten alaihissalam, idhan lahu wa bashirhu bil jannah. Låt han komma in och ge honom den glada nyheten med att han ska till paradiset. Fadakhala, och han kommer då in. Och i vissa riwaya, det nämns inte här, då säger då Abu Musa till honom att välkommen in och du är från Ahlul Jannah. Och då så säger Abu Bakr alhamdulillah. Så han går och sätter sig på profetens högra sida alaihi salatu wassalam. Och han blottar också sina smalben och låter dem hänga ner i brunnen. Och sen kommer Umar radiyallahu anhu och ber om tillåtelse att få komma in. Och då säger Abu Musa samma sak till honom, stanna kvar tills jag ber om tillstånd. Och då går han till profeten alaihi salatu wassalam som säger, ge honom tillstånd. Låt honom komma in och beshirhu bil jannah, och ge honom den glada nyheten med att han ska till paradiset. Och då kommer Umar radiyallahu in och sätter sig på profetens vänstra sida alaihi salatu wassalam, och även han blottar sina smalben och låter dem hänga ner i brunnen. Tills den här yani upphöjda, kan man säga, sten runt brunnen blev full. Yani. De här tre sitter och det finns ingen mer plats. Okej? Okay? Men de fyller platsen runt brunnen. Och sen så kommer Uthman radiyallahu anhu och ber om tillåtelse. Och Abu Musa säger, kama ant, stanna kvar där du är tills jag frågar profeten alaihissalam om tillstånd. Och då så säger han, idhan lahu wa bashirhu bil jannah ma'aha bala'un yusibu. Låt honom komma in och ge honom den glada nyheten om paradiset på grund av en katastrof eller en motgång som kommer att drabba honom. En bala, och i vissa hadither en musiba som kommer att drabba honom. Och han kommer in och han får denna glada nyhet av Abu Musa. Så han säger alhamdulillah. Och sen säger han Allahul musta'an. In Allah är min hjälpare i den här motgången som kommer att drabba mig. Och när han då kommer fram så ser han att det finns ingen plats. Så han ställer sig framför dem. Vid yani, kanten, på något sätt kanten till brunnen. Och han, även han, alltså han får inte plats på den här stenbyggnaden man har byggt runt brunnen, utan sätter sig på en annan sida. Och även han tar ner sina ben i brunnen. Och sen så säger Rabbo Mosa, jag önskade att min broder skulle komma. Och jag gjorde dua till Allah att han skulle komma. Men han kom inte. Och sen ställde de sig upp och gick därifrån. Och då säger Ibn al-Musayyib som berättar hadithen att jag tolkade den här händelsen som deras gravar. Yani hur det sen skulle komma att bli när dessa sahaba begravs. Att de samlades och Uthman begravdes för sig själv. Yani Abu Bakr och Umar begravdes på samma sätt som de här satt bredvid profeten a.s. Medan Uthman radiyallahu anhu begravdes i al-Baqi'a. Begravdes, yani avlägsen från dem. Nah. Den här hadithen är mashallah azim. Det är en mäktig hadith som ulema nämner i Fada'il al-Sahaba. Dygden av al-Sahaba radiyallahu anhum. Där vi finner dygden av Abu Bakr, Umar och Uthman och att de alla är lovade paradiset. De är alla lovade Jannah. Subhanallah. Och det här kanske ni minns när Sheikhen gick igenom. Yani, man säger specifikt har det nämnts 10 sahaba som är lovade Jannah i en hadith. I andra hadither, Ukasha, Bilal, Khadija och liknande har nämnts att de också är i Jannah. Och så nämner också många av ulema att generellt är alla sahaba i Jannah. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Att Allah har lovat alla paradiset. Radiyallahu anhum. Taib. Och sen säger Allah att de är i paradiset. Så sahaba är generellt i paradiset. Men specifikt har det nämnts då vid namn. Och dessa fick ju denna bishara, denna glada nyhet under deras liv. Och det här är subhanallah också, som ulema nämner här, en faida, att det är tillåtet ibland att nämna en persons dygder under hans liv framför honom om han inte yani förundras över sig själv. Det inte påverkar honom negativt. Vi gick igenom i boken tidigare att man generellt ska undvika att prisa folk i deras ansikten. Men vi finner i hadither att profeten al-Islam prisade Abu Bakr, Umar och Uthman framför dem. Och det påverkade inte deras iman. Yani, trots dessa bashair så var de ändå rädda. Yani vid döden, de hoppades alltid på mer och de hoppades alltid på Allahs förlåtelse. Och de förlitade sig inte på dessa löften. De visste att de är sanna självklart. Men de hade ändå balans i sin religion. Inte kallas jag är i paradiset och behöver inte be, jag behöver inte göra si och så. Utan mashallah de fortsatte och kanske till och med gjorde ännu mera goda gärningar. Så denna hadith mashallah bevisar då dygden av dessa 3 sahaba radiyallahu anhum. Och även dygden av Abu Musa radiyallahu anhum. Och hadithen är också en mu'jiza. Ett mirakel då profeten a.s. särskilde Uthman. De andra, Abu Bakr och Umar, han sa Bashirhum att de är i Jannah. Men Uthman, då la han till, han är i Jannah på grund av en belwa. En musiba som kommer att drabba honom. Och subhanallah, det gick så många år. Nästan 30 år efter att profeten a.s. sagt detta. Och sen så dödas Uthman radiyallahu anhu av dessa upprorsmakare i sitt hem. Med en mycket, mycket svår prövning som han fick genomgå. Där man ifrågasätter hans rättvisa, hans adel. Man ifrågasätter hans islam, subhanallah. Man ifrågasätter hans rätt att styra. Man ifrågasätter hans dygd, hans trovärdighet, hans amana och allting. Subhanallah. Och han blir omringad. Tills dessa khawarij sen hoppar över yani in i hans hus och hugger ihjäl honom radiyallahu anhu. Han sitter och läser Koranen och fastar och han påminner de här upprorsmakarna med att subhanallah, jag är den personen som profeten a.s. har lovat paradiset. Och han nämner hadithen ma darra Uthman ma amila ba'd al-yawm. Vad Uthman har gjort efter idag kommer inte skada honom. Och så vidare. Men de brydde sig inte. De var förblindade av sin sjuka ideologi som Abdullah ibn Saba hade yani äggat upp dem till att ha. Abdullah ibn Saba som var den som startade den första fitna i islam och äggade upp de här upprorsmakarna mot Uthman radiyallahu anhu. Och sen fortsatte han att ägga upp de andra parterna i hur man skulle straffa Uthmans mördare, vilket ledde till en till konflikt. Och sen ledde det till också att han yani skapade eller han startade khawarij och subhanallah Allah al-Musta'an, så mycket ondska som kom från den här personen. Allah al-Musta'an. Men subhanallah, det är också en dala'il al-Nubuwa, ett bevis på profetens sanna profetskap, alaihissalatu wassalam, att Uthman skulle dö på ett väldigt jobbigt sätt, som skulle utsätta honom för en enorm prövning och motgång. Men att han då skulle ha tålamod. Och han sa också till Uthman radiyallahu anhu att ta inte av den thawb som Allah har satt på dig. De kommer att försöka ta av dig den thawb som Allah har satt på dig. Det vill säga, de kommer försöka få dig att avsäga dig makten. Men ge inte upp den. Utan att ha tålamod tills det att du dödas fi sabilillah. Allah al-musta'an. Nam. Då vi går vidare till nästa hadith. Den berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, som sa att vi begav oss ut under en del en stund av dagen. Han gick med profeten alaihissalatu wassalam under en del av dagen. Han pratade inte med mig och jag pratade inte med honom. Tills vi kommer till Suq Bani Qaynuqa, marknaden av den här stammen. Och där satte sig profeten alaihissalatu wassalam utanför Fatimas hus. Och så sa han, Athamma Luka'a. Är Luka'a här? Och Luka'a har många betydelser på arabiska, men det betyder här den lilla pojken. Och det vill säga Al-Hassan. Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma. Är han här? Och så frågar han återigen Athamma Luka'a. Och så fick han då sitta och vänta lite. Ani Fatima dröjde lite tills hon släppte ut Al-Hassan. Och då så säger Abu Huraira, jag tror att hon klädde honom sikhaben. Och turassiluhu. Eller att hon tvättade honom. Sikhab är som ett halsband, kiläda, med kurumful, typ som kanel, misk, rod och liknande. Det är en så här väldoftande. Och vissa säger också att man kunde ha det på barnen för att höra barnen. När de är små och de springer iväg och då hör de här sakerna slå mot varandra, så vet du vart barnet är typ. Okej? Okay. Eller att hon tvättade honom. Faja'a. Och sen kom han då springandes tills profeten alaihissalatu wassalam, kramade honom och pussade honom. Och så sa han, Allahumma ahibhu. Och Allah älskar honom. Wa ahbib man yuhibbuhu. Och älska den som älskar honom. Och Allah älskar honom, yani al-Hasan. Och älska den som älskar honom. Ja, mashallah, en väldigt fin hadith som bevisar många fawaid. Det första är att Abu Huraira radiyallahu anhu gick med profeten alaihissalatu wassalam, och profeten alaihissalatu wassalam var tyst. Och då ser här ulema kanske för att han reflekterade över uppenbarelsen. Och då visste Abu Huraira detta och störde inte honom. Så han pratade inte med honom. Och det är samma sak idag om man till exempel är med en alim, om man vet att han är trött, han är upptagen med någonting, så ska man inte säga, ja sheikh, jag har en fråga. Ja? Som tyvärr många studenter gör, respekterar inte ulema. De kanske är, ja, ni är trötta, eller de kanske är upptagna med någonting annat. Ja. Och hadithen bevisar också profetens ödmjukhet, alaihissalatu wassalam. Han gick i marknaden och han satte sig framför huset och väntade. Trots att han var den bästa människan som gått på jorden. Ja, nu ser en människa sitter framför lokalen på marken här till exempel. Det är ödmjukt. Inte jag ska sitta på en tron, jag ska sitta på en stol. Nej. Mashallah, han var ödmjuk, alaihi salatu wassalam. Man finner också hans enorma rahma mot barn. Då han pussade och kramade al-Hasan radiyallahu anhu. skojade med honom. Som det också har nämnts i andra hadither. Ni vet hadithen om när de red på hans rygg i bönen. Hadithen när han skojade med Zainab. Och liknande. Det finns många hadither där profeten a.s.w. skojar och leker med barnen. Pussar dem och kramar dem. Och han brukade säga alayhi salatu wassalam att den som inte har rahma mot de små är inte från oss. Naam. Och sen så säger han, eller naam, de nämner också här som en fajda att det också då är tillåtet att ha på små barn, gärna i såna här halsband typ. Att det är inget fel med det så länge det inte är någonting haram i själva halsbandet. Och det nämndes också här att hon kanske tvättade honom. Och då säger här också ulema att det är också rekommenderat att då tvätta och fräscha upp barnen innan de träffar fina människor. Så att de inte kommer ut med så här snor på näsan och jag vet inte vad. Utan mashallah, man fräschar upp dem när de ska träffa fint folk. Och hadithen bevisar också kanske först och främst dygden av al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma. Då profeten a.s.w. här säger och Allah älskar honom. Och Allah älskar honom. Och älskar den som älskar honom. Taib. Och det här är från vår aqida att Ahlu Sunna wal Jama'a älskar alla sahaba. Och de älskar Ahlul Bayt. De älskar Ahlul Bayt. Profeten a.s.w. har sagt i autentiska hadither att jag lämnar två saker efter mig. Koranen, Allahs bok, i den finns ljus och vägledning, och Ahlul Bayt, Ahlul Bayti itrati, yani min familj, mitt hushåll. Taib. Och det finns flera hadither dygden av Ahlul Bayt och att man ska respektera dem och man ska älska dem. Men Ahlul Sunna wal Jama'a är som allting annat i religionen moderata. De överdriver inte och underdriver inte. De tar en medelväg i allt. Och när det kommer till sahaba så finner vi att Ahlul Bid'ah där delas in i två sekter. De som är extrema och de som faller kort med sahabas rättigheter. De som är extrema och upphöjer vissa av Ahlul Bayt till gudomliga nivåer. Där de ger dem gudomliga egenskaper. Som att åkalla dem vid sidan av Allah. Att när de har problem så åkallar de och säger ja Hussein, ja Fatima. Och de går till deras gravar, gör hajj till deras gravar och liknande saker. Och det här är utan tvekan överdrift. Det här går emot Koranen, det här går emot Sunna, det här går emot vad Ahlul Bayt själva trodde på. Och det är ingenting som de accepterar. Och därför subhanallah finns det en hadith som säger att profeten a.s.w. sa till Ali att det kommer komma folk som överdriver med dig och som underdriver med dig. Det kommer komma folk innan domedagen som upphöjer Ali till en nivå Allah al-Musta'an. Och vissa som sänker honom yani, och inte ger honom hans rättighet. Men Ahlus Sunna wal Jama'a, de går medelvägen. De säger att sahaba är de bästa av människor. Och vi älskar dem alla. Och vi följer dem. Och att de hade den bästa aqidan, den bästa ibadan. Men ingen av dem förtjänar att dyrkas. Ingen av dem förtjänar att dyrkas. Så här i alla fall ber profeten a.s.w. gör denna dua att Allah ska älska al-Hassan. Och att Allah ska älska den som älskar honom. Och subhanallah, ni vet att profetens dua, den är mustajab, eller hur? Den är accepterad. Så en av de saker som ger människan Allahs kärlek är att älska al-Hassan. Och att älska al-Hussein. Och att älska sahaba generellt. Men här är det specifikt. Att älska al-Hassan är någonting som ger människan Allah subhanahu wa ta'alas kärlek. Och al-Hassan har också en väldigt hög status då profeten a.s.w. sa att den här pojken till mig är en sayyid. Han är en ledare som kommer att stifta fred mellan två stora partier av muslimerna. Två stora grupper som har en konflikt bland muslimerna. Vilket han också sen gjorde radiyallahu anhu. Och också att profeten a.s.w. kallade al-Hassan och al-Hussein för yani, vad kan man säga, ungdomarnas ledare i paradiset. Yani de med snobla av ungdomar i Jannah. سيدة كحول أهل الجنة هكذا ها؟ نعم Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss kärlek till alla sahaba och att göra oss bland de som älskar alla sahaba och de som också blir älskade av Allah azza wa jall. Amin. Nästa kapitel, kapitlet den som ställer sig upp för en person från sin plats, då ska den personen inte ta hans plats. Där berättas det från Ibn Umar radiyallahu anhuma som sa att profeten alaihi salatu wassalam förbjöd att en person ställer sig upp för att ge sin plats åt någon annan som ska sätta sig på hans plats. Och Ibn Umar, och om någon ställde sig upp för Ibn Umar, så brukade han inte ta personens plats. Och den här hadithen nämnde vi förra lektionen, om jag inte har fel. Men här så nämner då profeten alaihissalam att man inte ska ställa sig upp för en annan person. Eller afwan, en yuqima rajul, att be någon ställa sig upp. Gärna att du kommer och säger, det här är min plats, ställ dig upp. Det här är inte tillåtet i islam. Varför? Lian al-haqq liman sabaq. För att den som kommer först till någonting har mest rätt till denna sak. Om det är en allmän plats, som här i lokalen, på en restaurang, i moskén, det är allmänna platser. Det är inga platser som någon har mer rätt till än någon annan. Okej. Men till exempel om någon kommer tidigt darsen och han sätter sig på den här stolen. Ja. Och säger, ska sitta här hela darsen. Jag kom först. Nej, varför? Den här stolen är avsedd för den som föreläser, eller hur? Och liknande. Eller att man till exempel kanske har handikappplatser. Mm. De är avsedda för vissa människor. Alltså, då får man respektera det, eller hur? Eller i moskén. De tre platserna bakom imamen brukar vara avsedda för de som är duktiga på att läsa Koranen, så att de kan rätta imamen till exempel, och så vidare. Men vi talar här om generella platser. Där får man inte komma och be någon ställa sig upp. Och alla de här haditherna, att ge plats till de som kommer sent, att inte be någon ställa sig upp, att inte komma och sätta sig mellan två människor, som vi också nämnde förra lektionen, gå tillbaka till vad? En väldigt viktig princip i islam, och det är att islam uppmanar till allting som stärker brödraskapet och kärleken mellan muslimer och förbjuder allting som leder till hat och försvagar brödraskapet mellan muslimer. För här kommer en person tidigt. Det är hans plats. Och någon kommer och säger, ställ dig upp. Ge mig din plats. Då tar han någonting orättvist från honom, vilket leder till hat. En sån enkel sak, eller hur? Och det här är inte tillåtet i islam. Okej. Så om någon då kommer och ber dig ställa dig upp, så ska du inte göra det. Och om någon ställde sig upp för Ibn Umar, så brukade han inte ta personens plats. Utan vi lärde oss i förra lektionen, vad gör man för någonting när man kommer sent? Man sätter sig vart? Där det finns plats. Längst bak. Allas. Och om det är jättetrångt, tafassahu, så ska man ge utrymme. Man ska utvidga och ge utrymme. Men man kommer inte sent och sen går över och sätter sig längst fram och stör folk och tar andra platser och sånt. Det här är oislamiskt. Nästa kapitel, Al-Amana. Och där berättas en hadith som vi också nämnde tidigare. Hadith Anas radiyallahu anhu. Där han säger att jag tjänade Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och en dag så fick han då en uppgift. Och när han kände att han var färdig med uppgiften och hade gjort det som profeten ville alaihi salatu wassalam, så sa han att profeten alaihi salatu wassalam yaqil, innan han gör qailula. Han tar sin middagsvila. Så han gick ut och såg några pojkar som lekte, så han ställde sig och kollade på dessa pojkar som lekte. Och då så kommer profeten alaihissalam fram till Anas och hälsar på barnen. Och sen thumma da'ani, och skickade sen iväg mig. Så han gör då det han ska göra tills han då Yani det kommer dröja lite. Det här ärendet tar lite tid. Och han kommer för sent till sin mamma. Innan han gör ett ärende åt profeten al-Islam. Och på bekostnad av det kommer han hem sent till sin mamma. Och då så säger hans mamma till honom: vad var det som höll dig tillbaka? Varför kommer du sent, yani? Och då så sa han att profeten al-Islam skickade mig i ett ärende. Och då så sa hon: vad var det för ärende? Och då så säger Anas: innahu sirrun. Det här är någonting hemligt. Profetens hemlighet alayhi salatu wassalam. Och då så sa hans mamma: ihfad, yani bevara, och dölj eller håll profetens hemlighet dold alayhi salatu wassalam. Och då så sa Anas: jag berättade inte denna hemlighet för någon av skapelsen. Och om jag skulle berätta den för någon, så skulle jag berätta den för dig. Och det är han som berättar hadithen, Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani, som var en av Anas ibn Maliks starkaste elever. Okej? Okay. Och den här hadithen, mashallah, visar på profetens ödmjukhet, alaihissalam, att han hälsar på barnen. Och men den bevisar på det som författaren här sa, al-amana. Och vi nämnde den här faidan tidigare. Yani, att hålla vad man har anförtrotts. Det kan vara någonting fysiskt, pengar, det kan vara ett papper, det kan vara ett dokument, det kan vara att du tar hand om någons bil eller lägenhet eller liknande. Al-amana kan också vara att du bevarar någons hemlighet. Han anförtror någonting till dig i förtroende, då får du inte berätta detta vidare. Det här är väldigt fint att Anas moder var säkert jättenyfiken på att veta vad var det som profeten alaihissalam hade skickat honom för att göra. Nej, profeten alaihissalam, man vill veta allting vad han har gjort och sagt, eller hur? Men när han sa det är en hemlighet, profetens hemlighet, så sa hon till honom: bra, berätta den inte för någon. Än inte ens för mig. Annars. Än är det så här man ska uppfostra barnen. Inte sen, jag är morsa, berätta för mig, men inte för någon annan. Eller hur? Utan, berätta inte för någon. Det är amana. Annars. Men här finns en faida. Man ska inte berätta hemligheter. Men vad säger ni om någon person berättar någonting dåligt till er? Man säger: brorsan, imorgon ska jag gå och råna banken. Berätta inte för någon. Får du berätta för någon? Han säger: jag ska gå döda den här personen. Han blåste mig på pengar, jag vet inte vad. Berätta inte. Får du ringa och varna personen? Du ska. Och om du inte gör det, är du medbrottsling. Taib. Någon säger: jag ska gå utföra ett attentat. Jag ska springa självmordsbomb i stan. Du ska berätta. Det här är inte en hemlighet som ska döljas. Det här är något som man måste varna för. Det är korruption och det leder till skada för muslimerna. Och det är inte hemligheter som man då ska bevara. Utan vi talar om de hemligheter som inte är till någon skada. Dessa hemligheter får man inte berätta för någon. Nästa kapitel. Bab idha iltafata iltafata jami'an. Då profeten alaihi salatu wassalam kollade bak, så kollade han bak, eller vände han sig om med hela kroppen. Taib. Och där berättas det från Abi Huraira, från Sa'id ibn al-Musayyib, att han hörde Abu Huraira beskriva Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och då säger han: kana rab'atan, han var medellång. Wa huwa ila tuli aqrab, men närmare till längre än kort. Shadidul bayad, kritvit. Aswad sha'r al-lahya, kolsvart hår eller kolsvart skägg. Hasan al-thagr, vackra framtidständer eller vackra tänder eller ett vackert leende, kan betyda alla saker. ahdaf ashfar al-ainain. Långa ögonfransar. Långa ögonfransar. Ba'id ma bayn al-mankibain. Bred axlad. Mafad al-jabin. De ser här. Mafad al-jabin. Ja. Fyllda kinder. Och därför nämns det i vissa hadither att hans ansikte var som solen eller månen. Inte smala kinder utan fyllda kinder. Yata'u biqadamihi jami'an. När han gick så satte han ner hela foten. Laysa laha akhmas. Av akhmus. Foten hade ingen akhmus. Hjälpa med den här kroppsdelen. Det är den här in...
Fotgaven.
Att typ, jag förstår att han var plattfot, eller? Om man inte har det. Om hela foten yani, rör marken, då har man plattfot, eller hur? Ja. Det är det jag förstår av de här orden. Laysa laha akhmus yuqbilu jami'an wa yudbiru jami'an. Yani, han vände sig med hela kroppen. Och om han vände sig bakåt vände han sig med hela kroppen. Lem ara mithlahu qablahu wa la ba'da. Och jag har inte sett någon så fin som honom vare sig före eller efter honom. Alayhi salatu wassalam. Fotvall. Ahsant. Ja. Så här är en av de många hadither som beskriver profetens utseende alayhi salatu wassalam. Och det är det som ulema talar om i böcker som handlar om Shama'il. Ni känner säkert till den kända boken Shama'il al-Muhammadiyya av Imam Tirmidhi. Som handlar om profetens utseende alaihissalam och hans karaktär. För Allah subhanahu wa ta'ala skapade honom i den vackraste, yani, som den vackraste av människor. Det finns lite olika åsikter här. Vem var den vackraste? Var det Adam? Var det Yusuf? Var det Muhammed alaihissalam? Allah alam, de var alla tre otroligt vackra. Vissa säger Adam för att Allah skapade honom i sina händer. Så han måste överträffa allt. Och vissa nämner då hadithen om Yusuf att han fick hälften av skönhet. Vissa säger hälften av människornas skönhet. Och andra säger hälften av Adams skönhet. Allah alam. Men han var också så otroligt vacker att folk trodde han var en ängel. Yani, sin skönhet. Och Muhammed alaihissalam var också bland de vackraste av människor. Och allting på hans kropp var så fint och perfekt det kan vara. Yani det bästa egenskapen man kan önska sig. Ni vet många idag, de säger för stor näsa, för liten mun, för stora ögon. För... Allting exakt som det ska vara, det bästa hos en människa. Hade profeten Muhammed alaihissalam. Och det är också en faida som ulema nämner. Vad har vi för nytta specifikt idag av att veta hur profeten såg ut alaihissalam, förutom att Allah skapade honom i den finaste yani, skepnaden, utseendet? Jo, en nytta är också det här med drömmar. Att profeten alaihissalam säger att den som har sett mig i drömmen har sett mig på riktigt, för shaitan kan inte efterlikna mig. Eller vissa hadither, den som har sett mig i drömmen kommer att få se mig på riktigt. Yani, då säger vissa ulema, han kommer vara nära mig på domedagen. Shaitan kan efterlikna alla möjliga människor i drömmen. Han kan komma och se ut som din pappa, som din mamma, som din fru, som någon snygg kvinna, jag vet inte vad. Men han kan inte se ut som profeten Muhammed såg ut alayhi sallam. Så har man sett honom i drömmen så är det en sann dröm. Det är inte en mardröm från en shaitan. Men då är det på villkoret av att han ser ut exakt så här. Inklusive de andra beskrivningar som finns. Så till exempel en person som ser någon kort i drömmen som säger jag är profeten alaihissalam. Nej, han är inte profeten. För profeten var inte kort. Eller jättelång. Ja. Eller mörkbrun. Eller rakat skägg. Nej, det är inte profeten alaihissalam. Han ska ha den här beskrivningen. Exakt som han nämns i haditherna. Och därför när någon kommer och säger ja, jag såg profeten i drömmen alaihissalam. Då kan man ställa som första fråga. Okej, mashallah, hur såg han ut? Hur såg han ut? Och om han överensstämmer med dessa beskrivningar så är det mashallah ett gott tecken. Taib. Så han var medellång fast lutade åt yani mer längre än kortare yani. Taib. Bredaxlad, inte smal. Han hade också då kolsvart hår. Det nämns till och med att när han dog alaihi salam så hade han knappt eller cirka 20 gråa hårstrån. Mashallah, hur gammal var han när han dog? 63. Knappt 20 gråa hårstrån. Taib. Kolsvart skägg. Håret. Skägget var kolsvart, vilket också bevisar att profeten alaihi salam hade skägg. Och i vissa hadither, ketif, en tjockt skägg. Han hade tjockt yani skägg, alaihi salatu wassalam. Och det är en tillbakavisning mot dem som idag yani ogillar skägg. Och subhanallah, man förvånas över folk som förknippar skägg med extremism. Jag talar inte om kuffar, jag talar om muslimer. Som ser åt sina barn att raka sig, ser åt sina släktingar att raka sig, ser åt folk på jobbet att raka sig och liknande saker. Och ogillar skägget, subhanallah. Det här är mycket, mycket farligt. Alla profeter hade skägg. Och ingen profet är känd för att han rakat sig eller klippte sina skägg och liknande. De hade mashallah. Alla hade mäktiga skägg. Till och med Allah azza wa jalla beskriver profeten Harun med att Mosa drog honom i skägget. Du kan inte dra en person som rakar skägget. Ja, det går inte. Utan det tyder på att hans skägg var enormt, yani stort. Så att ha skägg är någonting som man ska ha. Och det är wajib. Att låta skägget växa. Och det är haram att raka skägget. Han var också en person som hade ett vackert leende. Vackra, fräscha, friska framtänder. Profeten a.s. älskade miswak. Och sa i en hadith att Jibril beordrade med mig så mycket med miswak att jag var rädd för mina tänder. Och i vissa hadither, jag misstänkte att det skulle komma uppenbarelse. Yani att det skulle bli wajib att borsta tänderna. Så mycket brukade profeten a.s. borsta sina tänder med el-miswak. Ni vet när han vaknar, när han ska be, när han ska göra wudu, när han kommer in i sitt hus och så vidare. Och också att han hade friska och vackra tänder. Ulema säger, det här tyder också på att han brukade le mycket. För annars ser man inte en persons tänder om han inte ler mycket, eller hur? Och som Jarir sa, att varenda gång jag mötte Rasulullah alaihissalam så mötte han mig med ett leende på ansiktet. Också långa ögonfransar, vilket också är vackert hos alla människor, män och kvinnor, att ha långa ögonfransar. Ja, och också, som vi sa, fyllda kinder. Och att han, när han då gick väldigt energiskt. Han var en väldigt pigg och stark människa, alaihissalam. Han gick inte som en person som var lat, trött, utan han gick som att han gick för en nedförsbacke. Snabbt och energiskt. Och satte ner hela foten. Och om han kollade, han vände om hela kroppen. Ja, han är inte som en lat person som vad händer och sen vrider lite så här lat på huvudet, utan vände på hela kroppen. Och han brukade också alltid vara vän mot den människan som han pratade med. För det är också, som vi har nämnt innan, inte respektfullt att tala med någon och vara bort vänd åt ett annat håll, utan man vände sig med kroppen och ansiktet åt den personen som man talar med. Nej. Taib, vi går vidare till kommande kapitel här. Kapitlet, den som lyssnar på folks tal trots att de inte vill det. Vahum karihun. Yani de ogillar att han tjuvlyssnar eller lyssnar på det som de säger. Här berättas det från Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma att profeten alaihi salatu wassalam sa att den som avbildar en bild kommer att bes blåsa liv i den här bilden och kommer att straffas. och han kommer inte att kunna blåsa liv i avbilden. Och den som ljuger om en dröm kommer att bes knyta två vetekorn och kommer att straffas, och han kommer inte att kunna knyta ihop dem. Och den som lyssnar på ett folks, på en privat konversation, trots att folk yani gått bort från dem, kommer att få hälld koppar i öronen. Det kommer att hällas koppar i hans öron. Och i Bukhari, wahum lahu karihun. Han lyssnar på dem och de ogillar att han lyssnar. Gärna han tjuvlyssnar. Kanske inte sitter bredvid, men sitter några meter ifrån för att höra vad de säger. Den här hadithen nämner tre mycket allvarliga synder. Den första är avbildning. Men sawara suraten. Den som avbildar en avbild. Och då säger här ulema, yani någonting som har en själ. Någonting som har ett liv. Det som menas med avbild i alla dessa hadither är någonting som har ett liv. Yani en människa, ett djur, en ängel, en jinn. Och även idag ulema säger fantasivarelser. Någon kanske säger, men det finns inte dessa fantasivarelser, tecknad film och så vidare. Men det är även någonting levande. Och vissa ulema som Sheikh Albani säger det till och med värre. För att vad är själva illan? Vad är själva orsaken till att man inte får avbilda? Jo, som har nämnts i hadithen, att de som har det hårdaste straffet på domedagen är de som försöker tävla med Allahs skapelse. Yani Allah skapar levande saker med själ. Och då försöker de att skapa som Allah skapar. Taib. Och det här är själva orsaken. Så att det gäller också de som målar alla dessa levande saker, vare sig de är äkta eller inte äkta. Så man får inte avbilda någonting som har en levande själ. Och subhanallah, personen kommer på domedagen att straffas med den här bilden han har målat på den här människan eller statyn han har gjort. Och han ska försöka blåsa själ i den på domedagen. Och han kommer straffas så länge han inte kan blåsa liv i den. Hur länge kommer han straffas? Det går inte att blåsa liv i de här sakerna. Så att det här bevisar hur allvarligt det är att avbilda. Och det finns många, många hadith om det här. Och här nämndes ashaddu nasi azaban yawm al-qiyamah. Från de som har det hårdaste av straff på domedagen är dessa människor som avbildar. Och här, han kommer att straffas så länge han inte kan blåsa liv i dem. Allah al-musta'an. Och det finns många, många hadither om just det här med avbildning. Och då i alla fall det som ulema är överens om. Det är att avbilda med penna och pensel och liknande. Att måla på ett papper. En människa eller ett djur eller någonting sånt. Och samma sak att snida eller att göra en form av staty på någonting levande är också en form av avbildning. Taib. Och sen finns det ikhtilaf om det här med fotografier. Om det är avbildning eller inte. Vissa ulema säger att det är och andra ulema säger att det inte är. Okej. Okay? Och det säkraste är att hålla sig borta. Taib. Men yani, det kanske inte är lika allvarligt. För vissa ulema säger att det är som spegelbild och så vidare. Allah alam. Men i alla fall det vi är överens om, att man får inte måla människor. Och det här är kanske något som vi inte gör. Men jag vet att många tar väldigt lätt på det när barnen gör det hemma. Det är lugnt med barn. Och vilken fin gubbe du målade. Eller, man ska uppfostra barnen att inte måla gubbar och tjejer och djur och liknande. Utan att få måla någonting annat. Det är inte tillåtet att avbilda. Och samma sak att göra de här statyerna och liknande saker. Den andra synden som nämndes är en person som ljuger om sin dröm. Den som ljuger om sin dröm. Det är när han kommer och säger att jag såg i natt en dröm. Jag såg en dröm i natt. Det hände si och så. Och ljuger. Han hittar på någonting. Varför är det så allvarligt att ljuga om en dröm? Är någon som vet? Jag har gått igenom det. Drömmar är uppenbarelse.
Jag vågar inte
Naam, det har nämnts en hadith att drömmar är en av 46 delar från en nubua, från uppenbarelsen. En av 46 delar från en nubua. Och att det är det enda som finns kvar från uppenbarelsen. Yani al-mubashirat, som profeten Ali kallade det för. Han kallade det för yani al-mubashirat, det som ger glada nyheter. Så sanndrömmar är från Allah. Och som också nämndes i hadithen, wa ru'ya min Allah. Sanndrömmar är från Allah. Så den som ljuger och säger att han har fått en sanndröm ljuger om Allah. Och därför blir det så otroligt mycket allvarligare att ljuga om en dröm. Och den personen kommer straffas på domedagen med att han ska knyta ihop två korn. Taib. Tänk dig att du har två små korn, vet, som nästan två riskorn ser de ut som. Och du ska försöka att knyta ihop dem. Kommer det gå? Ha? Han straffas. Må Allah skydda oss. Och sen den sista. En person som då tjuvlyssnar på folk trots att de inte vill att man ska höra på dem. Nah. Den här hadithen bevisar också att det är haram att tjuvlyssna på folk. Att tjuvlyssna på folk som talar privat. Och när vet man att de talar privat? Om de har gått iväg för att sitta och prata. Då ska man inte gå och sätta sig nära dem. Eller sätta sig mellan dem. Utan tillåtelse. Det kommer också nämnas hadith om det. Att en person får inte sätta sig mellan två personer utan att först fråga om tillåtelse. Det är något som många gör. Två bröder sitter och snackar. Han bara kommer, salam aleikum, bara sätter sig. Nej, fråga först. Är det lugnt? Är det privat? Och så vidare. Och också att man här också tänker ibland på el-ihraj. Om man vet att det är privat så ska du inte ens fråga. För vissa säger att det är lugnt. De skäms över att säga, sätt dig inte. Eller hur? Alltså jag har kommit för att sätta mig och ska säga nej. Men om du vet att det är privat, gå inte ens fram och fråga. Låt dem prata färdigt, sen kan du gå fram och sätta dig. Okej? Okay? Men mashallah, det här visar också på vikten av att värna om folks privatliv. Att inte tjuvlyssna på folk, spionera på folk och liknande. Utan låta folk ha sitt privatliv. Vi kanske avrundar där för idag. Jag hade tänkt gå igenom mera hadither, men det gör vi inshallah nästa lektion. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.